Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Så, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Som vanligt med mig, William Eriksson, och dig, Stefan Wahlberg. Men idag också med en gäst, och det är inte vem som helst, det är nämligen advokaten Dag Wetterberg. Du är varmt välkommen.
Tack så mycket.
Hur mår du idag?
Jag mår bra idag. Det är ju faktiskt den första riktiga sommardagen idag.
Ja.
25 grader, man blir varm. Det är bra.
Ja, härligt att ha dig här. Vi brukar börja med en kort beskrivning av våra gäster som kommer till oss här i podden. Kan du inte berätta lite om vem du själv, om dig själv? Vem är du och vad har du för bakgrund och så vidare?
Alltså, vi får ju börja då långt tillbaks i Uppsala där jag föddes. Men jag växte upp i Bromma, och efter gymnasie och militärtjänst så åkte jag till USA, till UCLA. Och skulle då, som jag hade tänkt i varje fall, hålla på med affärer och bli businessman. Och sen så var det precis i den där tiden, 85-86, det här säger ju något om min ålder också, som det var LA Law. Och LA Law var väldigt, jag tyckte det var spännande. Och dessutom när jag gick på UCLA så var liksom, Law var det som var lite coolt. Så jag började sitta på deras bibliotek, det fick jag väl egentligen inte. Och liksom började intressera mig för juridik. Och även om jag tyckte ekonomi var ganska kul, så tyckte jag att det verkade mer spännande med juridik. Och när jag kom tillbaka till Sverige efter det här året så började jag då läsa i Uppsala juridik. Och det var ju liksom av en ganska stor besvikelse då, kan jag säga. För jag hade ju sett LA Law framför mig, och jag hade haft lärare på UCLA som var Nobelpristagare. Alltså folk applåderade efter föreläsningarna. I Uppsala så stod det då ofta herrar med en... Med gulnade papper som de liksom läste rakt ifrån. Så jag var nästan i chock. Alltså. Jag tänkte, så här, är det här jag ska hålla på med? Så jag hade några år där i Uppsala, jag var 3 år i Uppsala ungefär, där jag kände att jag vet inte. Jag var på väg att hoppa av några gånger. Men det som hände var att när jag skulle inrikta mig då, så blev det så att jag åkte ner från Uppsala till Stockholm och träffade Ulf Bernitz och Jan Rosén. Och de var jäkligt sköna. De var schyssta, de var trevliga, och Ulf satte ihop en specialkurs för mig på 5 poäng. Men liksom, jag har läst den här litteraturen, och sen så kan du komma hem till mig och tenta när du är klar med det där. Det här låter ju som att det är 30-tal, men det här är faktiskt tidigt 90-tal. Och jag åker ut till Ulf när han bodde på Drottningholm, och vi sätter oss i hans perså, det här var en junidag, snackar med varandra, ungefär som vi kommer prata här idag. Hade jättetrevligt, och sen så när vi var klara sa han, ja men det här kunde ju kandidaten riktigt bra, och så fick jag ett AB, och det var ju för mig en revelation, för då var det så här, ja men det här är ju kul, det här är ju roligt, det här är något jag vill hålla på med, och då blev det liksom, ja men det här ska jag, det här är det jag ska hålla på med.
Så Ulf Bernitz är inte någon som direkt läser innantill och gula papper när han ska ha sina studenter?
Inte direkt. Han är rolig. Nu finns han ju tyvärr inte bland oss längre. Men han var ju en inspirationskälla som hette Duga. Och sen så blev det att han introducerade mig till Jan Rosén, professor. Och så vi kickade off och så skrev jag uppsats för honom. Samma sak där. Vi blev liksom vänner i princip. Och han tog in mig i upphovsrättsliga föreningar och sådär. Så det var liksom min väg in i materialrättsjuridiken. Och det får jag tacka dem för. I Uppsala fanns det ingen IP som det hette på den tiden. Utan det var Stockholm.
Och nu sitter du här, nyligen uppdaterat din bok till en ny version. Medierätt heter den. Du har specialiserat dig på det här området, säger du själv. Medierätt låter som ett ganska brett rättsområde. Vad innefattar medierätten?
Ja, det är det ju faktiskt också. Alltså kärnämnena skulle jag säga, det är yttrandefriheten och upphovsrätten egentligen. Det är liksom kärnan i medierätten. Men sen så är det ju faktiskt så att integritetsfrågorna kommer in. Alltså GDPR finns med där. Även annan integritetslagstiftning. Vad får man skriva och får man inte skriva om individer. Lag och namn och bild i reklam och så vidare. Och sen så finns det då vissa marknadsrättsliga frågor som faktiskt relaterar till medierätten. Men kärnan är ändå yttrandefriheten och upphovsrätten skulle jag säga.
Och kan man liksom leva på att arbeta som advokat med bara medierätt? Så är det enda du ägnar dig åt eller gör annat också? Eller?
Alltså det som hände 2018 var ju att jag hade turen att tajma med en bok som heter GDPR, förstå och tillämpa i praktiken. Den kom ut precis innan då implementeringen av lagen och den... Det var en skjuts som hette Duga för min lilla verksamhet och fick jättemycket jobb. Så det är ju ett ben för min verksamhet, absolut. Men sen så har jag, jag hjälper ju så att säga, det är kanske ingen hemlighet, förlagsvärlden ganska mycket och enskilda framgångsrika upphovsmän och ganska många som då som har frågor kring de här medierättsliga frågorna.
När du säger att du hjälper upphovsmän och förlagsverksamheten och sådär, är det mycket klassisk advokatmässig mening juridisk rådgivning i samband med eller inför affärer och avtal som ska upprättas, eller handlar det om konfliktlösning och till och med processande när tvister väl har uppkommit? Hur fördelar sig en advokats arbetsbörda i den här specialiteten?
Ja, men det är en jättebra fråga. Jag var ju faktiskt 10 år inom Bonnier-koncernen som jurist. Och när jag var liten då så drömde jag om att bli brandman faktiskt. Det blev inte så. Men där lärde jag mig att släcka bränder. Det vill säga vi gjorde upp tvister. Vi löste tvister. Och det kan man väl säga att det kanske har löst hundratals tvister genom åren. Det är lite av min grej, att jag hellre faktiskt förliks. Så ofta, vilket är bra, kommer jag in ganska tidigt och vi löser helt enkelt tvister. Men jag kanske har en tvist nu mer vartannat år. Jag hade en tvist förra året, det var ingen hemlighet, med Mondial versus Natur och Kultur som var ganska uppmärksammad. Som vi slutligen då förlikte i sedvanlig ordning. Så att ganska mycket tvistelösning, men tvistelösning som inte syns. Mm.
Jag tycker Willes fråga är nämligen väldigt både berättigad men väcker en del följdfrågor. Kan man leva på att vara advokat inom det här området? Och mot bakgrund av att du då just har kommit med en bok som behandlar ämnet på ett bra och konkret sätt, och med tanke på inte minst den värld vi lever i där i princip allting idag synes vara kommunikation, media som flyter förhållande till varför när du och jag var unga ganska rejält över både landsgränser och på alla andra sätt via den digitaliserade värld som vi lever i. Borde det möjligtvis vara ännu större det här området när du kopplar ihop just GDPR, immaterialrätten och frågor kring yttrandefrihet och för den delen om vi vänder på det även de här förtalsbestämmelserna. Är det förhållandevis litet förhållande till andra länder till exempel i Sverige?
Ja, men det är en otroligt väsentlig fråga och det där tror jag beror lite på, nu ville jag ju bli affärsman faktiskt och började plugga ekonomi och sådär. Det är klart man hade kunnat skala upp det här och göra det mycket, mycket större, och jag har varit på i alla fall en stor byrå och försökt bygga upp en avdelning kring det här, och jag menar Vinge har ju en avdelning med 25 personer som jobbar med det här, men de har å andra sidan de stora svenska då industri bolagen som klienter som hela tiden har. Och då är det patent och andra saker också. Men om jag tittar nu, som sagt, var där inne på mitt sjunde år med egen verksamhet, och jag tittar på de boksluten, så nu ska inte ni gå in och titta på det. Men jag kan leva på det, om jag uttrycker mig så.
Ja, men borde, eller är det konstigt att inte området är större som rättsområdet? Om man nu ska försöka förhålla sig objektivt i den här frågeställningen.
Ja, absolut, ja, men det är klart. Skulle man vara jätteskicklig affärsman och väldigt fokuserad på det här och se till att man liksom byggde upp och hade många duktiga biträdande jurister och så, och lägger en manken till och skapar en större en större avdelning för det här, den största jag vet i Sverige som nog säger att de kan leva på det här, det skulle jag säga, det är nog Vinge som har 25 individer som bara jobbar med IP. Så att, ja, det finns, men de gör det liksom industriellt, kan man säga, inom alla IP-områden. Då har du patent och varumärken också, och då finns det definitivt mycket att göra. Men om du bara smalar ur upphovsrätten, så är det klart att det är lite mindre, och det är ofta knutet till kultursektorn som kanske inte alltid är lika villig och har samma möjligheter att betala arvoden.
Du var själv inne på yttrandefrihet tidigare, och det är ju liksom kanske det mest omdiskuterade ämnet när vi pratar medier. Vad betyder yttrandefriheten? Vad innebär den? Det är ju någonting, är man som jag är inne på Twitter och andra sådana här plattformar varje dag, så är det ju ständigt återkommande diskussioner. Vad får man säga? Vad får man inte säga? Det är Rasmus Paludan och det är annat. Vad betyder yttrandefrihet i Sverige idag?
Alltså, yttrandefrihet i Sverige är ju någonting ganska unikt, eftersom vi faktiskt i förrgår blev vår... Tryckfrihetsförordningen blev ju faktiskt den blev ett så kallat ett minne, ett världsminne, inte ett minneblott, utan faktiskt ett världsminne, vilket är ganska häftigt. Den är från 1766 och skyddar ju yttrandefriheten på ett ganska extremt sätt. Nu var det ju inte så många år, för sen tog ju Gustav III bort den, och vi levde i ett sorts vakuum då kring vad man fick säga och inte. Men vi har ett otroligt starkt skydd för vår yttrandefrihet i Sverige. Och det syns ju inte minst på att man får bränna Koranen och så vidare och så vidare. Det man möjligtvis skulle kunna säga i den andra vågskålen är att medier, etablerade medier, kanske möjligtvis har ett för starkt skydd. Och varför säger jag det? Jo, därför att om du är ett etablerat medium och har ett grundlagsskydd, så är det väldigt svårt att, så att säga, vinna rent rättsliga framgångar mot det. Därför att om vi tittar på de rättegångar som har varit, alltså nu pratar vi yttrandefrihetsrättegångar, så är det väldigt, väldigt svårt för enskilda att vinna mot etablerad media. Samma sak skulle jag säga gäller MO, där de flesta ärenden faktiskt avskrivs mer eller mindre.
Får jag bara, du pratar lite facktermer här för våra, alltså MO är medieombudsmannen, va? Och när du pratar om de stora medierna och tryckfrihetsförordningen, kanske vi också ska förtydliga att det här beror dels på att de större mediehusen faktiskt har tillgång till medel för att kunna betala i sammanhanget väldigt skickliga advokater som är namnkunniga, som Ulf Isaksson och Peter Danowski och andra. Men också på att den svenska grundlagen i det här avseendet, för de som inte möjligtvis känner till det, är utformad på ett sånt sätt att du faktiskt får ett väldigt starkt skydd med den utgivningsbevis du har med dig, till exempel. Jag vill bara förtydliga det.
Nej, absolut. Och om vi ändå är inne på det, så bara för att sätta det i ett sammanhang, vad är det du får då om du har ett grundlagsskydd? Du får ett meddelarskydd. I en eventuell process så utses en jury, och juryn instrueras att hellre fria än att fälla. Och det är juryn då som bestämmer om det här utgör förtal eller inte. Och utgör det inte förtal enligt juryn, ja, men då är det game over. Och då skrivs inte heller några domskäl, så man får inte heller så jättemycket bra underlag för att bedöma vilka yttranden man kan ge och inte, så att säga. Så att man skulle kunna, om man var lite elak, men det kanske är lite riggat också för medierna, om jag uttrycker mig så.
Skulle man till och med kunna säga att det perspektivet är riggat för en mediesituation som kanske gällde tidigare, men inte i dagens läge med de snabba fötter som den digitala världen faktiskt har. Att man hade inte sikte på att det skulle bli så lätt att, så att säga, sprida nyheter på det sättet som vi kan göra idag.
Ja, alltså den här tombolan som de har på Stockholms tingsrätt där man utser jury. Man har faktiskt en liten trätombola där man då utser 9 juryledamöter. Känns ju kanske inte helt modern om jag uttrycker mig så. Och med det sagt så har vi ett fantastiskt skydd för våra yttranden, absolut. Men frågan är, precis som du själv är inne på, är den avvägd för den moderna media? Den avvägd för den media vi har idag? Jag skrev faktiskt en artikel här om Cissi Wallin-målen där hon i det ena fallet blev friad. Och det är boken då, den gamla hedliga tryckta boken, friad. Sen när det kom till sociala medier, Instagram och Facebook tror jag det var, så fälldes hon. Därför där har man då inte de här grundlagsfästa rättigheterna. Utan där är det sedvanligt brottmål, alltså vanlig rättegång utan jury som instrueras att hellre fria än fälla. Det är en vanlig domstolsomgång. Så det här är... Ja.
Jag hade förmånen för något halvår sedan, tror jag, möjligtvis ett år sedan, träffa tidigare professorn i konstitutionell rätt, tidigare justitieombudsmannen och pressombudsmannen Hans Gunnar Axberg, och diskutera de här sakerna. Och han menar ju öppet att man borde ha implementerat de befintliga principer som vi idag har även i den digitala världen, om att det alltid ska finnas någon som kan hålla sig ansvar utifrån principen om att om det inte är författaren så är det utgivaren, och är det inte utgivaren så är det den som ytterst har tryckt skriften, som det heter, och så vidare.
Ja, men det är intressant, och om vi tar Netflix till exempel, så kan ju de, om de vill, söka ett utgivningsbevis och alltså få en grundlagsfäst yttrandefrihet implementerad i sina sändningar. Men det har man då valt att inte ha. Så det gäller ju Facebook och Instagram också. De kan ju skaffa sig det. Men det har man då, som sagt, av någon anledning säkert analyserat att man inte vill ha.
Men den stora frågan som jag tror många ställer sig när det gäller yttrandefrihet, det är ju gränsdragningarna. Går det att säga någonting om var gränserna går när det kommer till yttrandefrihet? Mm. Eller är det flytande gränser hela tiden, eller finns det en rät linje här att utgå ifrån?
Ja, alltså, gränserna är faktiskt inte så flytande som man kanske tror. Alltså, själva förtalsbrottet är ju andras missaktning, och det ska vara en allvarlig uppgift. Det kan man ju fråga sig vad en allvarlig uppgift är. Är det allmän intresse, så kan man ändå få meddelare. Om det är till exempel en politiker som har gjort något eller tagit pengar ur någon kassa någonstans, så finns det ett allmän intresse. Sen slutligen då, i den här bedömningen man gör, så ska det dessutom vara en sann uppgift. Det ska gå att bekräfta. Så att i den kedjan så tycker jag man har hamnat rätt. Jag tycker det är fullt logiskt. Men sen är det ju snarare systemet som gör att vi inte får en rättspraxis och mer rättsfall. Därför att det är så svårt, om du har blivit förtalad, att driva målen. Så jag tror snarare att det är det som gör att man inte får den här praxisen som vi kanske skulle vilja ha. Att bedöma vad förtal är, tycker jag personligen, nu jobbar jag mycket med det och läser ganska mycket, till exempel jag läser ganska många böcker för att se om det förekommer förtal, och så ger rådgivning då. Det är ganska lätt att se. Om det står till exempel den här personen är narkoman och gör det och det, si och så, det är en allvarlig uppgift, men det här har skett på privat tid, det är kanske inte en person som har jättemycket en samhällsposition som gör att det är av intresse, och dessutom svårt att bevisa om det är sant, ja, men då är det förtal. Det är förtal i objektiv mening. Så att bedöma vad som är förtal eller inte tycker i alla fall jag personligen inte är speciellt svårt.
Med din erfarenhet då, det har blivit ganska populärt de senaste åren att skriva dagböcker eller memoarer och liknande. Upplever du ofta när du läser om att det kan ha något tveksamt förtal som slinker igenom en första granskning och sådär?
Jag fick ju den stora äran att läsa Noréns dagböcker, 1700 sidor var en bok på... Jag var på Bonnier, det var ju fantastiskt. Alltså, att få göra det på sin arbetstid var ju helt makalöst. Och då var det en sak han skrev där om en kritiker som han tyckte illa om, att hon var som en hund med läppstift. Och då kan man ju säga så här, är det förtal? Ja, jag vet inte. Utan när det kommer till värdeomdömen, omdömen om en person, den personen är en hund med läppstift, eller den personen är inte... jobbig person, eller man säger något illa om det. Det är så kallade värdeomdömen. Och det är inte förtal. Det får man.
Hade man sagt pedofil istället till exempel?
Ja, pedofil, allvarlig uppgift, allmän intresse, det vill säga att det är en person som jobbar mot barnpornografi, har en ställning i samhället som indikerar att det finns ett allmän intresse och slutligen att det är sant, ja, men då är det förtal.
Det sades ju, nu är det här 15 år sedan tror jag, Lars Norén dagböcker hamnade i eten, höll på att säga, i den heta debatten. Om inte jag minns fel, du får gärna rätta mig här om jag har fel. Han påstod, nu inte Lars Norén heller i livet längre tyvärr, men han påstod ju då, inte på någon anklagelseaktig mot dig, men han sa ju att du hade strukit åtminstone, om inte jag minns fel, 150 sidor.
Han skrev faktiskt 400 sidor.
400 sidor till och med. Och du sa då i något sammanhang när jag träffade dig att just det är nog inte sant. Däremot har jag varit inne och rekommenderat att vissa uppgifter på kanske så många sidor har tagits bort eller någonting i det sammanhanget.
Men berätta. Det är kul att du tar upp det där, för att jag har aldrig strykt ett ord i en bok någonsin i hela mitt liv. Vad man gör som rådgivare, då skulle man ju vara censor, det vill säga att du håller på med censur, och det gör aldrig jag, utan vad man säger så här, ja, men det här skulle kunna utgöra förtal, du kanske kan skriva om det eller ta bort det eller så, och så vidare. Man lämnar en rekommendation, men jag har aldrig strukit ett komma i någon annans bok.
Nej.
Fick jag det sagt?
Men det var lite intressant, för då var du chefsjurist inom Bonnierförlagen, ska vi säga. Och vilket du då ändrat din roll till att bli advokat sen dess. Det här var länge sedan, men det är en intressant fråga.
Nu är vi tillbaka, eller nu har vi varit inne på de traditionella böckerna som du nämnde tidigare. Men kan man säga någonting om liksom antalet förtal idag jämfört med tiden innan de här sociala medieplattformarna blev liksom allmängods? Tror du att det är fler förtal idag än vad det var tidigare?
Jag tror det, men utifrån exakt samma juridiska modell. Man tittar på, det är en individ, det är en allvarlig uppgift, det är inget allmänintresse och det kanske inte ens är sant. Så skulle jag ju kunna tänka mig, det är kanske inte ens en vild gissning, att det förekommer mer förtal idag än någonsin med tanke på alla sociala medier vi har.
Den vardagssituation som vi har där kanske, men även ska vi säga, väldigt unga människor i tonåren och i skolåldern som har idag tillgång till en helt annan plattform att förmedla sig via än vad till exempel du och jag då, som är mitten av 60-talets barn.
Så du berättar det?
Ja, vi är så gamla. Det är ingen hemlighet. Det finns i vår folkbokföring. Nej. Men är det så att den förtalsbestämmelse du nu har nämnt och den situation som vi här och nu pratar om, hur borde den uppmärksammas bland de här yngre människorna som har tillgång till stora sociala medier där de då i ordets rätta märker sig kan hänga ut och förtala sina klasskamrater trots att det inte kanske är så illa ment som det kan se ut, men ändå upplevas som att den här personen har gjort något klandervärt och så vidare. Men hur råmar man på det här problemet? Det här är, nu är jag nere på vardagsnivå och inte på förlagsnivå.
Mm. Nej, men alltså, det är en jättebra påpekan. Alltså jättebra tanke du eller du väcker en tanke, och den har funnits hos mig länge, och det är ju att man kanske borde ha få lära sig det här redan i princip i grundskolan, för att förklara för elever tidigt stadium, kanske redan i, inte vet jag, trean, fyran, när de är 10, så här ser det ut, det här är ett brott, om du gör så här och säger så här eller skriver så här med en person så är det brottsligt. Jag tror du måste börja i skolan. Och jag tror man måste börja väldigt, väldigt tidigt. Och det, vad jag vet så förekommer inte det i skolundervisningen. Kanske inte ens på SAM när du går i gymnasiet. Det kanske möjligtvis, men inte på den nivån att man får lära sig om de här sakerna. Vad jag vet i varje fall.
Och ändå har vi haft en rätt uppmärksammad situation som går, jag menar i varje fall 10 år tillbaka i tiden när de här lagarna kom, där till exempel föräldrar kunde de kunde dömas att betala en del av ett skadestånd i samband med att ens tonårsdotter eller tonårsson hade begått ett förtalsbrott och så vidare. Och då, ändå så liksom fortsätter det här på ett sätt som väldigt, väldigt många människor faktiskt mår dåligt av. Och det som vi kallar för mobbning på skolgården har liksom blivit digitalt och fått ett och de har inte råd att gå till advokaten Wetterberg och få saker och ting klarlagda.
Nej, det har de inte. Men det finns ju väldigt mycket bra information att få om man vill och hemsidor och sådär, och justitiekanslern och så vidare där man kan skaffa information. Så att jag tycker nog att det finns källor att hämta från som inte behöver vara att de kommer till mig. De är ju välkomna naturligtvis. Men som sagt, sen finns det ju faktiskt, om jag ändå sitter här, det finns ju en bok nu också som är en introduktion till det här, som de här sakerna förklaras pedagogiskt.
Det vill säga den som du själv har kommit med medierätt.
En handbok
i medierätt.
Jag tar lite egen sak.
Ja, det, absolut, du får gärna göra reklam. Vi har inte,
man kan låna
vi är inte public service.
Vad bra.
Om vi lämnar yttrandefriheten då, Dag, och går över till det som i folkmun brukar kallas för upphovsrätt. Det är också någonting som jag antar har utvecklats med tiden. Det är ju ganska lätt idag med hjälp av vilken AI-robot som helst eller bara genom Ctrl-C, Ctrl-V så kan man ju, kan jag stjäla din gamla uppsats kanske om den finns digitaliserad och sen så kan jag lämna in den idag som en uppsats på kandidatnivå. Om jag vill så finns det ju sätt att upptäcka det. Men det här med plagiat och liksom återanvändning av andras verk och sådär, kan du berätta lite om det?
Mm. Nej, men det är ett jätteintressant område. Jag tänkte senast igår att AI påminner mycket om det som hände med, som Google gjorde 2009 med Google Books. När de skannade, Harvard skannade varenda bok i världen i princip. Och bland annat har de faktiskt fullständig utgivning av svenska böcker. Så vi märkte då när på Bonnier-tiden att men här finns ju liksom... Ja, 500-600 böcker som fortfarande liksom man hade rättigheterna till. Så det var en enormt stor sak. Man gjorde det i någon sorts, jag tror man tänkte in the greater good, alltså typiskt amerikanskt, här ska vi ha till forskning och det ska bara vara för forskning och så vidare. Men upphovsrätten har två grundparametrar när det kommer till ensamrätten. Det är exemplarframställningen, det är den fysiska. Man tar ett exemplar, eller jag kopierar av en bok. Det är en exemplarframställning. Och sen så har du det som kallas för tillgängliggörande. Och tillgängliggörandet är allt annat skulle jag säga. Till exempel via en dator att du för över, du exponerar en bok, en e-bok till exempel på internet. Det är ett tillgängliggörande. Och den ensamrätten utgår från upphovsmannen. Sen finns det en herrens massa inskränkningar i det här. Till exempel nyhetssändningar och andra saker, citaträtten och så vidare och så vidare. Så det finns en ganska bra balans här. Men när det kommer till AI så måste jag faktiskt säga att för mig AI, det är inget nytt. AI är precis för mig Google Books. Här har ett antal personer som älskar ingenjörskonst och älskar liksom att ja, men vi ska ta världen framåt och det här kommer att vara revolutionerande. Läst in genom maskininlärning väldigt, väldigt mycket upphovsrättsligt skyddat material. Det är Google Books igen. För mig personligen är det Google Books. Once more.
Men om AI till exempel framställer en om du ger AI order om att skriva en dikt som låter som om Thomas Tranströmer har skrivit den. Mm. Då kommer AI gå in i Thomas Tranströmers material och försöka hitta det som är... Yes. Och så kommer det komma en dikt som möjligtvis är själalös och klischémässig men ändå har den prägen som innebär det andliga skapande som Thomas Tranströmer ägnade sig åt som stor diktare.
Ja, och när du säger det, då förutsätter du att du har maskininlärt. Nu pratar jag om exemplarframställning, jag pratar om tillgängliggörande. Det innebär ju att du faktiskt har gjort det tillgängliggörande. Du har läst in det, du har kanske tagit exemplaret och sen har du läst in det. Och sen när jag går in i en AI och vill ha det här, när de bearbetar den här texten, då är det en upphovsrättslig disposition, som man säger. Det vill säga att du har använt någon annans upphovsrätt.
Men frågan uppkommer, nu blir jag lite akademisk här, men är den nya dikten då som är av Thomas Tranströmer karaktär, är det ett nytt konstverk i sig? Alltså är det så bearbetat att jag förstår att det är svårt att göra den här gränsdragningen, men frågan blir ju intressant. Men själva bearbetningen, det som finns i den svarta lådan, det vill säga de här 1000 dikterna utav Tranströmer som är inlästa där för att kunna skapa det här nya verket, om det nu är ett nytt verk ens, är det lagligt? Det här är frågor tror jag som kommer ställas på sin allra, allra yttersta spets inom snar framtid. Alltså. Nu sitter Dag och bläddrar i sin egen bok.
Det är för att det finns tre intressanta rättsfall som finns med. Det finns en svensk tiger. Det finns det här Christer Pettersson-målet där en konstnär har då målat av ett fotografi. Och vad man tittar på rent torrt juridiskt nu, om vi tittar på 4 paragrafen, andra stycket, då kan du när du bearbetar ett verk bearbeta det så pass mycket att det blir ett nytt och självständigt verk. Men att bedöma det i just ditt fall där du ber den, skriv en Tranströmer dikt till min nya tjej, det ska vara lite spännande och handla om det här. Och sen så använder det här AI-t den, alltså säg att han använder hela Tranströmers diktsamling, samlad verk. Då någonstans, då pågår det enligt min mening en bearbetning som inte är tillåten. Därför du har ju inte haft tillåtelsen att läsa in alla de här verken i den här databasen. Så det är ett intrång upphovsrättsligt. Enligt min mening.
Det var faktiskt svar på en av mina frågor som var väldigt konkret. Där är det enligt din uppfattning ett upphovsrättsligt intrång. Nästa fråga är ju faktiskt den citat, nya verket slutcitat, om det nu är ett nytt verk. För att det ska ha ett skydd så krävs det ju inte bara att det då särskiljer sig så mycket från det ursprungliga verket att det är ett nytt verk, utan det ska också fylla den grundläggande principen inom upphovsrätten, nämligen att det ska vara resultatet av ett andligt skapande. Yes. Kan man påstå att en dator genom en enorm bearbetning av enormt stora informationsmängder faktiskt ägnar sig åt andligt skapande så att det får en verkshöjd? Har det här prövats någonstans i världen? Har det verkshöjd?
Ja, alltså, det mål som är intressanta som jag tänker närmast på nu, det är ju det här Warhols, Andy Warhols stiftelse blev ju stämd. Och det här är i och för sig i USA, får vi ta det för vad det är. Men där ansåg man ju att det inte var tillräckligt bearbetat. Alltså det var för nära originalet, det var för nära fotografiet för att det skulle vara ett självständigt verk. Och då måste du ha upphovsmannens tillstånd för att få göra det. Jag känner inte till några AI-mål som har prövats inom i Europa där, som är prejudicerande. Mål är ju sällan, i varje fall i min mening, jätteintressanta innan de blir prejudicerande, när de får en rättsverkan. De kan vara intressanta ändå i och för sig. Så det kommer nog dröja ett tag innan vi får veta det. Men min poäng är lite grann att jag kanske förenklar det, men i grund och botten är det här upphovsrätt som alltid. Om du lär in, om du maskininlär saker som du inte har rätt att göra, framställa exemplar och läser in det, så har du begått ett upphovsrättsligt intrång, enligt min mening.
Och anledningen till att den här frågan som du faktiskt besvarar rätt målande och gestaltande är intressant, det är ju naturligtvis att omvändtvis, om inte AI skulle anses ha kapaciteten att ägna sig åt andligt skapande så att det uppnår verkshöjd, så skulle ju det omvändtvis innebära att verk som är skapade av AI under alla omständigheter i sig inte har ett upphovsrättsligt skydd utan fritt kan disponeras. Va? Och frågan är vilka rättsliga följder det här riskerar att få. Nu är vi väldigt framåtblickande här, men ändå, jag tycker att frågan är...
Ja, exakt. Det blir ju lite att sätta upp fingret i luften. Men jag gillar ju faktiskt vara lite down to earth. Det vill säga att vi tittar på, det här är rättigheten du har som ensamhet. Du har en rätt till din exemplarframställning, du har en rätt till tillgängliggörande. Sen finns det ett antal inskränkningar. Det finns ingen inskränkning att fritt skanna in och läsa in hur mycket skyddade verk som helst. Det finns, vad jag känner till, ingen sån lagstiftning. Sen får vi väl se om det kanske kommer sån lagstiftning eller om det liksom tolkas på olika sätt av olika individer att det ändå finns det.
Innan jag lämnar det här så vill jag bara återgå till en diskussion som jag tror du deltog i också för, det är kanske 10 år sedan, när frågan väcktes kring att till exempel sökmotorer som Google de facto återpublicerar upphovsrättsligt skyddat material, både i form av inledningen på texter vid Google-träffar, men också bilder. Va? Ja, men jag har personligen upphovsrättsligt skyddade bilder som ligger på internet som man får upp vid en Google-sökning på vissa ord. Och det där behandlades ju och ja. Det hette något
snippets.
Snippets, ja. Och vad... Vilka paralleller kan man dra? Vad gäller egentligen?
Nej, men alltså, det är lite det jag är inne på. Det är precis det här är Google Books once again. Och snippets i USA är okej, därför de har en annan copyright-lagstiftning. De har ett undantag för snippets, så där får du göra det. I Europa är det inte lika självklart. Men det satte fingret på kartan också man kunde då opta ur det här avtalet eller inte. Och de enda vad jag känner till i Sverige som optade ur, det var faktiskt Bonnier som optade. Vi optade ur, vi gjorde analysen att nej, men vi vill ha en bättre deal. Och så vi optade ur och sen fick vi en bättre deal några år senare. Så att jag tror vad som har hänt i utvecklingen är att de som inte optade ur fick en sämre deal faktiskt. Så att jag tror att man ska vara väldigt, väldigt noggrann och bevaka sina rättigheter som upphovsman, var väldigt stolt över de rättigheterna och hålla dem hårt.
Men mer konkret då, om vi tar ner på marken lite grann här. Låt säga att jag startar en YouTube-kanal och sen så bestämmer jag mig för att jag ska rappa in hela Utvandrarna till exempel. Begår jag ett brott då?
Det låter som en ganska intressant sak som jag gärna personligen skulle
nå. Ja.
skulle gärna lyssna på, men det beror ju, den är lite för allmänt hållen, men det är klart att om du går in i Mobergs böcker och så att säga läser av hans texter rakt av, så är det ju faktiskt, då måste du be dödsboet om tillstånd för att få göra det. Annars är det ju ett rakt intrång. Men om du rappar det här och gör det till ett självständigt verk och du kanske lägger ihop det på ett sätt som är lite roligt. Du kan också få parodiera. Det har man faktiskt rättighet till. Och man förstår att det här är någonting kul och någonting som sticker ut och något som är annorlunda än hans grundverk så att säga. Så får du faktiskt göra det. Och det har vi en svensk tiger, ett intressant mål som faktiskt handlar om just parodiering.
Men om jag skulle läsa rakt ur en debattartikel som du har skrivit på Dagens Juridik här då, i 2 minuter utan att säga att det är du som har skrivit den och får det låta som att det är mina tankar och åsikter i den här podden.
Det är okej, William.
Ja, för mig kanske. Men
ja, för dig, ja, för du är medgivande. Men om
nej,
det...
men så är det ju. Den är ju upphovsrättslig. Och den är ju dessutom, jag vet inte om Norsjös juridik kommer att lyssna på det här, men den är ju i stora delar tagen ur verket. Jag tänker att det är en sorts snippet och en sorts marknadsföring för boken. Men det är ju min text och den är upphovsrättslig skyddad. Det är inte så höga krav för det här skapandet som det då står i första paragrafen i upphovsrättslagen, är inte jättehöga krav i sak faktiskt. Men om du gör det, så fråga mig innan.
Jag lovar. Mm. Du, GDPR har du också nämnt här tidigare att du jobbar mycket med. Det är ju, GDPR är en bokstavskombination som många slänger sig med. Man pratar ofta om det i företagsvärlden, att det är viktigt och man ska värna intressen och det är cookie consent som man får klicka hit och dit. Men min uppfattning är att de flesta har ganska dålig koll på vad GDPR innebär, vad det ställer för krav på olika verksamheter och så vidare. Delar du den uppfattningen?
Alltså jag delar den uppfattningen därför att IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, kom en rapport som jag har för mig kom ut i början av året, eller om det var slutet på förra året, där 50% av svenska befolkningen inte vet vad GDPR är för någonting. Så att jag är ju tvungen att i sak hålla med dig att gemene man kanske inte vet vad det är. Men det blir, i min värld blir det lite konstigt eftersom det är någonting jag jobbar med i princip dagligen. Nej, det finns stora kunskapsluckor. Och det ansågs ju när lagen kom att det var Europas den mest komplicerade lag som EU någonsin har skapat. Och jag är nog benägen att hålla med. För att om du ska implementera det här i ett företag eller en organisation på helt korrekt sätt, så är det, skulle jag säga, i princip nästan omöjligt. Du kan göra det betydligt bättre eller sämre. Men det är en komplicerad lagstiftning. Du ska alltså informera den som vars personuppgifter du behandlar, om du inhämtar från den individen, i princip omgående. Hur gör du det? Ja, du får sätta liksom din integritetspolicy i en banner på din signatur i utgående mail, och det accepteras då av dataskyddsmyndigheterna och så vidare och så vidare. Men det här känner ju kanske inte, jag menar, om man tänker sig en mindre ideell organisation någonstans ute i landet, så hur ska de hur ska man veta allt det här? Stora företag har ju möjligheter att göra det här på korrekt sätt, och sen tror jag man får göra någon sorts best practice. Man får ha good enough ibland. Liksom. Det går inte att göra det i varenda del perfekt, men det går att göra det bra, skulle jag säga.
Samtidigt har vi ju sett, alltså det ser man ju ganska ofta från IMY, att vi har myndigheter i Sverige, det är stora företag och annat som tycks vara rätt svårt att förhålla sig till de här GDPR-reglerna. Det gäller inte minst regioner, sjukhus och liknande, behandla den typen av personuppgifter. I Sverige har vi väl inte sett några sådana här monsterskadestånd, men i andra delar av Europa finns det ju flygbolag och annat som har åkt på rätt saftiga smällar för att de inte har förhållit sig till de här reglerna.
Ja, men precis. Facebook åkte ju nu på 12 miljarder här, såg jag. Och det handlar ju då om att man delar personuppgifter utanför EU på ett sätt som inte är okej. Det här kommer ju naturligtvis prövas. Det är inte slutligt. Den irländska myndigheten har varit extremt aktiv. Luxemburgs myndighet har varit extremt aktiv. Frankrikes myndighet har varit aktiv. Tysklands myndighet har varit aktiv. Den svenska myndigheten, skulle jag säga, integritetsskyddsmyndigheten, har varit aktiv. Men i sedvanlig svensk ordning så är också lite försiktig när det kommer till sanktioner. Exempelvis Verifera, som då behandlar känsliga personuppgifter, till exempel domar som rör alltså känsliga personuppgifter där man vår och lag av unga och även psykiatrisk tvångsvård, fick ingen sanktion alls faktiskt. Men då var det också faktiskt för att man hade meddelat fel, alltså man hade informerat fel på hemsidan att om du har ett utgivningsbevis så gäller inte GDPR. Medan nu finns det ju faktiskt en skrivning, jag tror det är 21 kapitlet, 7 paragrafen i YGL, yttrandefrihetsgrundlagen, att det är faktiskt man får göra undantag från yttrandefriheten när det gäller känsliga personuppgifter. Så det här blir spännande att följa. Och det ligger nu i förvaltningsrätt. Och sen så får vi följa då hur det spelar ut.
Man kan väl säga, eftersom jag läste själv det här beslutet, att den uteblivna sanktionsavgiften byggde ju just på att det var så otydligt att de inte kunde förväntas ha förstått det. Och det du nämner är egentligen ett undantag från undantaget, eftersom grundregeln är att utgivningsbevis eller att exkludera GDPR, ja, men ja, att det finns undantag från det undantaget också, bara för att försöka, jag vet inte om jag kryddade till det. Men en intressant fråga i sammanhanget är det så, utifrån ditt perspektiv, att sanktionsavgifterna som kan bli rätt saftiga, du nämnde själv Facebook här, och 13 miljarder, var det 13 miljarder?
12 miljarder.
Var det euro eller svenska kronor?
Jag tror det är svenska.
Ja, det är många nollor i varje fall. Ja. De kan bli höga, och det kan det bli även i Sverige, även om man är lite försiktigare här. Skadestånden blir inte i närheten så höga för en enskild som faktiskt står i någon mening i offer för de här felaktiga datahanteringarna. Är det här någonting som, varför ska staten få in sanktionsavgifter men inte en enskild som är drabbad?
Nu är vi tillbaka igen. Nu är vi tillbaka vid yttrandefrihets... Varför drivs det inte fler yttrandefrihetsmål av enskilda individer? Det här är min analys i varje fall. För jag har inte sett speciellt många mål där man driver enskilda anspråk på grund av att GDPR... alltså man har felaktigt behandlat personuppgifter. Men det är för att du måste då driva det till... I och för sig som ett småmål om det är under 18 000...
Ja, ett halvt
princip. Ja, precis. Men ändå så ser vi inte att det kommer. Vi ser inte att det finns. Och det här har inte kommit. Det trodde jag skulle komma som ett nytt...
Men är det inte kunskapsluckan då?
Jag vet inte. För att jag menar, om man tar det gamla systemet, det var ju PUL då, alltså personuppgiftslagen, så drevs det ju ingenting. Och andra sidan, det var det högsta, jag tror det högsta vitet där var 18 000 kronor. Ja. Alltså. Så att då drevs det ju ingenting åt något håll. Men sen kom det här mål med polisen i Malmö, tror jag var, i varje fall i Skåne. Och där blev skadeståndet uppåt, jag har för mig till slut att det handlar uppåt 20-30 000 någonstans. Och med det i minne, och då var det var liksom före GDPR, så kanske man hade trott att man skulle driva utvecklingen fram. Ja.
Samtidigt är det så, om jag inte är fel underrättad, att de ytterst få fall, eller den lilla praxis som finns på området, innebär att en kränkning av normalgraden genererar några tusen lappar i skadestånd normalt, av 5 000, medan är det dubbla på om det är allvarliga uppgifter, det vill säga sjukvårdsfrågor och så vidare. Var det inte så, eller?
Det stämmer. Men jag drev faktiskt ett sånt mål på 90-talet för jag ska inte säga såklart några namn. Men då fick vi nog ut närmare 15-20 000 då.
Enligt PUL, men nu är det GDPR, va?
Ja, det var faktiskt kredit. Det var en kreditfråga.
Okej. Okay. Ja, okay. Men det här väcker ju frågan utifrån det här lite mer praktiska perspektivet. Det är ett småmål du nämner själv, eller ett förenklat tvistemål som det heter numera, under ett halvt prisbas. Belopp. Du har inte normalt rätt att ha ett juridiskt ombud som driver de här frågorna. Du har själv nämnt att GDPR är en av de mer komplicerade lagstiftningarna på EU-nivå, då dataskyddsförordningen. Frågan som uppkommer är, hur i hela fridens namn ska en vanlig människa, utan då att ha möjlighet att vända sig till en expert som till exempel dig själv, kunna driva sånt här mål mot en stor motpart när han inte har rätt att få sina ombudskostnader betalda även i händelse av seger?
Nu ska jag inte lägga det här vapnet i händerna på någon, men jag måste ju ändå svara på din fråga.
Du får lägga vilka vapen du vill i händerna på vem du vill.
Nej, men jag tänker så här, om ett bolag har blivit sanktionerat, så måste det vara betydligt lättare att få ut enskilda anspråk också för de som då har blivit drabbade. Och det framgår ju då på vilket sätt man har blivit drabbad. Och då finns det ju faktiskt även i Sverige möjligheter att gå samman, så att säga, och driva det. Så att det går. Varför det inte har skett kan jag faktiskt däremot inte, det förstår jag faktiskt inte riktigt.
Dag Wetterberg, tiden springer iväg lite här, det börjar bli dags att avrunda. Är det någonting som du vill tillägga som vi inte har pratat om idag, som du tycker är en viktig fråga om du sitter inne i spåkulan här närmsta 5 åren? Vad tror du kommer hända på medierättens område?
Ja, jag tror det är ju AI som är den stora frågan. Alltså maskininlärning, hur ska man göra upp? Det blir väl naturligtvis slutligen avtal som alltid, att man gör avtal för de som läser in då, så gör man upp ungefär som bonus copyright gör för skolkopiering och liknande. Så att det, vi kommer säkert se det. Jag såg ju att Googles vd var här i Sverige igår och träffade Ulf Kristersson, och han var ju positiv. Alltså Google var positiv till en reglering, så att vi får säkert en reglering, men det tycker jag nog är det, kanske det är väl det mest spännande området just nu.
Och AI Act är ju på gång som en ny komplicerad lagstiftning. Vi ska inte fördjupa oss i det, för
jag ville
sträng på tiden här. Men kan du bara säga någonting om synen som ännu inte är färdig i förordning, men den kommer ju bli det. Mm. Kan du säga någonting? Behövs den? Är det bra? Är den för långtgående? Berätta.
Ja, jag tror att det är jättebra. Jag tror att det kommer behövas. Jag tror inte liksom marknaden kommer kunna lösa det helt. Däremot så tror jag att när den kommer så kommer den vara gammal. När vi har den första lagstiftningen, så att let's see.
Det låter som att det kommer finnas jobb för dig i framtiden också. Det behöver du inte oroa dig för. Stort tack Dag Wetterberg för att du gästade oss i Dagens Juridikpodden.
Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Jättekul.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.